Mästaren från Venedig av Victoria Larm. Prolog. Dagen då mästaren från Venedig försvann föll regnet över lagunen. Inte som i november när vindbyarna slår in från havet och oväder river i tvättlinor och själar. Nej, detta var ett vårregn i skymningen. Tungt och stilla medan solen långsamt sjönk bakom fastlandet. Vattnet porlade genom övergivna trädgårdar, över helgonstatyer som blickade ut mot havet, rann ner i brunnar och vidare genom stadens underjordiska gångar. Det sköljde över kyrktornen i Cannareggio, trummade som vassa naglar mot fönsterluckor i Castello och studsade mot gravstenarna på ön San Michele. På en träbro, inte långt från Campo San Vio, skvalade det i kanalen där en ensam man gick över bron. Han bar en ljus rock och ett uppfällt paraply. Det kastanjefärgade håret låg i fuktiga lockar över pannan. Några fräknar vilade ännu över näsryggen som en påminnelse om yngre år i solen. Han var lång, med en hållning som inte sökte uppmärksamhet men som ändå alltid dragit blickar till sig. Under armen bar han en tunn bok, bunden i trä och djurhud. När han höjde blicken mot palatset, som var målet för hans promenad, låg ett allvar över ansiktsdragen som mer än en gång fått främlingar att stanna till mitt i steget. Det var vid universitetet i Göttingen man först kallade honom Il Maestro di Venezia, då hans matematik avslöjade samband som ingen tidigare skådat. Namnet spred sig till Paris, Cambridge, Zürich och följde honom hem till Venedig, där han till sist bara var mästaren. Han tog skydd från regnet i Palazzo d'Orsaterra, ett gotiskt palats med utsikt över Canal Grande, och där, i källaren, låste han in sin bok på den säkraste plats han kände till. Sen såg man honom aldrig mer. Först trodde man att han lämnat landet. Andra påstod att han hade förlorat förståndet, som så många stora genier före honom. Vissa trodde att han gömt sig någonstans. Andra viskade om att han hade fiender. Men alla väntade på att mästaren från Venedig en dag skulle komma tillbaka. Under åren som gick låg boken kvar där han lämnat den. Den bestod av en enda sida, och strikt talat kunde den egentligen inte kallas för en bok. Men samtidigt berättade den sidan mer om verklighetens innersta väsen än alla böcker skrivna före den. Mästaren hade med sin ekvation visat något människan bara anat, att de största krafterna inte bodde i himlakropparna, naturkatastroferna eller maskinerna, utan i det osynliga. I materiens innersta kärna, i något så litet som en atom. Om Gud fanns, då hade han varit listig nog att gömma det starkaste i det minsta, där ingen förväntade sig att finna det. Akt 1. Kapitel 1. Bordeaux-regionen 1913. I skymningen svävade tre röda eldklot upp mot barockhuset på kullen. Det hände den tiden på dygnet och ugglor, rävar och andra nattdjur vaknade. Och från de ihåliga ekstammarna flög fladdermöss ut på jakt. Kloten närmade sig skogsbrynet, stannade vid tomtgränsen och vilade alldeles stilla i luften som röd lysande rovdjursögon. Sen slocknade de. Och mörkret la sig åter över platsen som om ingenting hade hänt. I fönsternischen på andra våningen satt Jeanne och såg förvånat ut mot skogen. Långsamt kasade hon upp ryggen mot träpanelen och sträckte ut benen från nattlinnet. Vad var det hon sett? Svärmar av eldflugor. Hon mindes att hon läst om klotblixtar svävande.